Fantastiknoveller som gjort avtryck. Denna panel spelades in på Svekon 2015, Confuse i Linköping. Medverkar jag Eva Holmqvist, John Henry Holmberg, Anders Bellis, Anders Hedlund och moderator är Thomas Kronholm.
Svekon-poddar. En poddradio från svenska science fiction och fantasy-kongresser.
Jaha, hjärtligt välkomna till den här panelen som ska handla om fantastiknoveller som gjort avtryck. Och vi kommer nog framförallt att tala om science fiction-noveller. Och vi här i panelen, det är härifrån Anders Hedlund och John Henry Holmberg, Eva Holmqvist och Bellis. Johan Frick, som annars skulle ha varit med i den här, han har tyvärr blivit sjuk, så att Bellis har lovat att ställa upp istället. Det är ju så att mycket av science fiction har tidigare skrivits i alla fall tidigare i novellform. Det finns ju fortfarande, men man måste nog ändå säga att den tidiga science fiction, i alla fall det som vi science fiction-läsare upplever som science fiction idag, den publicerades i novellform i amerikanska magasin och också kanske i engelska. Så att novellerna är viktiga för science fiction, och det sammanhänger ju också med att science fiction är en idélitteratur där det inte egentligen är personutvecklingen som är det centrala, utan det är en idé som man vill belysa med hjälp av personernas agerande, kan man säga. Och vi tänkte ta upp både vilka noveller som vi själva har tyckt var speciellt intressanta och vilka som också har påverkat science fictions utveckling, som har varit speciellt väsentliga där. Och vi kanske kan börja med det här med vilka som vi själva har blivit påverkade av. Och kan börja med Anders, om du har någon novell som speciellt har varit påverkat dig?
Ja, alltså, jag älskar ju noveller och tycker att novellen är kanske science fictions bästa medium att uttrycka i. Under ett antal år här så har jag liksom dragit igenom alla Hugo Nebula-vinnare och Tiptree Award-vinnare. En del av dem är ju noveller också. Och jag vet inte om det finns någon sån där novell som har förändrat mig som person, va? En som nog fick mig att fundera lite grann på mig själv, det var Ursula Le Guins The Day Before the Revolution, som handlar egentligen om en gammal människas tankar inför en situation där hennes, det hon har jobbat för hela livet, kommer att bli verklighet. Men hon har liksom ett annat fokus. Hon ska snart dö, och ja, det, hon har fått en annat perspektiv på det här. Annars så finns det massor med noveller som har berört mig. Det mesta av Harlan Ellison, en del av Bradbury. Speciellt tycker jag om I Think the Body Electric. Mycket av Le Guin också tycker jag om.
Ja, John Henry, vad har påverkat dig? Det kanske är svårare att skilja ut, så att säga. Men...
Nej. Så påverkat mig personligen... Det som gjorde det starkast var naturligtvis de noveller man, ett antal av de noveller jag läste som fruktansvärt liten. alltså när jag var 9-10 år gammal. Och då hamnade man i en del av de noveller som trycktes i svenska SF-magasin på den tiden, Häpna och Galaxy. Det fanns, Galaxy fanns en novell som hette Universe, University, universitetet, av en brittisk författare som inte skrev särskilt mycket alls. Jag minns inte vad han hette ens just för ögonblicket. Men den handlar då om ett gäng buffliga jordtyper som plockas, de är forskare allihop, de befinner sig i ett rymdskepp på väg för att utforska en, göra den första forskningsexpeditionen till en annan jordlik planet. Och på vägen så fångas de upp av något slags kraftstrålar och placeras på en för dem okänd ort som är ett universitet som drivs av den galaktiska federationen som består då av hundratals intelligenta släkten på olika världar som samarbetar och vill civilisera Vintergatan. Och skälet till att man plockat dit dem är att man vill testa om mänskligheten är mogen att ingå i denna galaktiska kultur. Och man genomför ett mycket enkelt test egentligen. När de kommer till universitetet så är det fullt med studenter som går omkring och alla ser då ut som antingen, många är otroligt vackra blondiner som de här manliga forskarna allihop genast börjar tänka smickrande men snuskiga tankar om. Och sen så återtar de sin normala kroppsform och ser då ut som obegripliga främmande varelser. Och alla forskarnas omedelbara reaktion är att döda och utrota dessa vidriga monster. Så de får sina minnen raderade och skickas hem till jorden igen som får stå på vänt i några tusen år till, i varje fall tills vi blivit civiliserade. Den och liksom noveller av Clifford C. Mack som genomgående har exakt samma tema, alltså att livet och intelligensen är det enda som är värdefullt och det enda vi har rätt att kräva av varandra är absolut tolerans oberoende av utseende så länge vi är intelligenta varelser. Det gjorde på mig ett oerhört intryck. Jag tror att det har format mycket av mitt synsätt genom livet. Att det sen finns SF-entusiaster som den numera bramade Vox Day som tycker att sådana här mindre värda väsen som negrer, kvinnor och annat pack inte borde ha rösträtt och sånt där gör mig förundrad. Alltså jag förstår inte vad han har läst. Därför att den här tesen om intelligens och tolerans som centrala värden är något som jag finner totalt genomgående i nästan all science fiction jag har läst.
Jo, men så är det väl ändå. Alltså, det handlar ju i science fiction mycket om att man breddar sitt synsätt på något sätt, är det inte det? Och, jag vet inte, Eva, vill du lät som du nickade här.
Jag tycker nog att det är en av de bärande teman är rätt mycket science fiction, just det här med förståelsen. Och det är mycket diskussioner kring värde och tolerans i mycket science fiction. Bara om man tittar på de här robotnovellerna i Jag och robot, så väldigt många av dem handlar ju just om robotars värde i jämförelse med människor. Så det är ju en perfekt analogi egentligen för gemene man och någon som känns främmande. Så den temat tycker jag kommer väldigt ofta i science fiction. Och det är, science fiction är väldigt bra medium för att diskutera den typen av frågor också.
Är det någon mer novell som du vill lyfta upp sådär, som har påverkat
ja,
dig?
En av de som har påverkat mig absolut mest, det är den här Den elektriska myran av Philip K. Dick. Och den handlar om en man som upptäcker att han är en elektrisk myra, alltså han är en robot och inte en människa. och kämpar ju med den här nyvunna kunskapen. Och den handlar väldigt mycket om vad det är som egentligen är verklighet, och att det som vi upplever som verklighet kanske inte nödvändigtvis behöver vara det. Och det där är någonting som har påverkat mig genom livet. Alldeles efter jag har läst den och genom hela livet igenom. Och mycket av mina egna noveller så återkommer det här temat. Att ja, verkligen kanske inte är exakt så som vi förväntar oss. Utan att man behöver vara öppen till att det kan vara annorlunda.
Ja, Dennis.
Fascinerande nog så har mina medpanelister här mer eller mindre slitit orden ur munnen på mig, eftersom Clifford Isimak, som i alla fall en del av er som känner mig känner till, är den SF-författare jag betraktar som den allra främsta, tillsammans med Ray Bradbury, som dock inte riktigt är SF-författare utan kanske mer fantasy. Det här toleransmotivet som pratas om har påverkat mig väldigt starkt också i Simaks noveller. Och lustigt nog, innan du tog upp Philip K. Dick, så var det precis Philip K. Dick jag tänkte nämna, av det skälet att i hans romaner i och för sig, men även i novellistiken i väldigt hög utsträckning, så finns det här temat med hur verkligheten icke är. Jag tänker bland annat på en av dem som jag har läst säkert 20 gånger, som heter We Can Remember It For You Hold Say. Minnen om gråva, som de gjorde den här töntiga filmen om Schwarzenegger. Glöm den, därför att novellen handlar ju om hur vi egentligen aldrig kan vara säkra på att den verklighet vi uppfattar och lever i verkligen existerar, att den verkligen är sådan den är, och att de minnen, de erfarenheter, allting vi har inte är falska, utan helt plötsligt går det en reva i verkligheten och den visar sig vara någonting helt annat än vad huvudpersonen tror och uppfattar verkligheten för att vara. Och det här tycker jag är ett inte ointressant spörsmål. Science fiction har ofta behandlat det. Philip K. Dick är en av de främsta som har behandlat det väldigt bra. Och det är ju också en fråga inom filosofin faktiskt, va? Med kunskapsteori, med metafysik och så vidare. Där man diskuterar, om vi tänker på Platons idévärld, av vilken vår bara är ett ofullständigt, ofelbart, bristfälligt sken så att säga, va? Där den egentliga verkligheten finns uppe i idévärlden, som ni har säkert hört talas om den teorin. Och det här är någonting som jag tycker SF, och i synnerhet Philip K. Dick, ofta behandlar väldigt bra och väldigt gripande och väldigt tankeväckande. Därför att han framför inte enbart i sina noveller och i det han skriver en story som är fascinerande. Därför att de argument som framkommer för att det faktiskt kan vara så här är inte dumma. Därför att det vi uppfattar om våra sinnen och så vidare kan vara väldigt bristfälligt. Och vi vet alla hur man kan ha illusioner. Man kan tro att man ser sånt som inte finns, vilket jag tror är anledningen till att folk ser spöken och så här. De finns inte, men man inbillar sig. Och vad man vet då, om jag kanske inbillar mig att jag ser alla er här i publiken nu också, det kan helt plötsligt gå en reva i verkligheten och något annat händer. Detta görs ofta väldigt tankeväckande och väldigt bra i science fiction novelistik och av nämnda författare plus ett antal till. Ska jag nämna någon enstaka SF-novell som verkligen har gjort väldigt stort intryck, så kan jag också nämna, därför att den tar upp en aspekt på det här med hur verkligheten kan förändras på ett sätt som vi inte förutsätter. Det är Sound of Thunder av Ray Bradbury, där de reser tillbaka i tiden och ska skjuta dinosaurer, ungefär som man skjuter lejon numera på afrikanska savanner, som väl alla har sett i nyheterna på senare tid. Men en utav personerna i novellen råkar trampa på en fjäril så att den dör. Man får nämligen bara gå snittstade spår och skjuta sådana dinosaurier som ändå håller på att döva, så att man förändrar. Men när han trampar på den här fjärilen som, det här är en spoiler så de som inte har läst den ska stoppa fingrarna i öronen nu, när han trampar på den här fjärilen så förändrar detta historiens förlopp så till den milda grad att när tidsresenärerna återvänder till sin samtid så är världen en helt annan. Och detta är förmodligen alldeles sant, därför att kausalkedjorna skulle förändras fullständigt bara för att den här fjärilen som borde ha funnits och fått barn och vad man nu kallar fjärilsyngel eller någonting, fått yngel och så vidare. Och de i sin tur hade påverkat verkligheten på olika sätt. Detta skedde aldrig, och därmed sprider sig kausaliteten enormt. Och den har påverkat mig väldigt mycket och varit väldigt tankeväckande för mig.
Okej, ska vi titta lite grann på vilka noveller som har varit speciellt viktiga för science fictions utveckling? Har du någon syn på det?
Det har jag inte analyserat. Nej. Nej.
John Henry som är expert på
det. Nu kommer. Okej, om ni förbereder er på att sitta i 3 timmar nu så kommer det här.
Jag ska nämna några. Jag kan vara rolig eller ovanlig och säga att det är inte bara S-et på det här sättet som tillverkats av noveller. Vampyrlitteraturen är idag en blomstrande internationell genre med hundratals romaner varje år. Tillverkades i 2 noveller. Det var en av John Polidori, The Vampire, i The New Monthly Magazine 1819. Och Sheridan Le Fanus Carmilla som gick som följetong i en tidning som heter Dark Blue 1871. Det är de första vampyrhistorierna på prosa i världslitteratur. Så att från dem så inspirerades Bram Stoker framförallt som skrivit Dracula, och efter vem så har sen resten följt. På samma sätt så kan man säga att kriminallitteratur i modern bemärkelse tillverkades av 3 eller 4 novelister på 1800-talet. Den första är Edgar Allan Poe, och sen så fanns det på fransmän, och sen så kom Arthur Conan Doyle. Wilkie Collins skrev ett par romaner emellan, men de är en annan typ av detektivberättelser än de här tillverkade, som sen gav upphov till hela den form som idag dominerar all underhållning i hela västvärlden, i alla media. Science fiction kommer också delvis från Edgar Allan Poe. Som skrev framförallt en novell som heter Melonta Tauta 1849. Sen fanns det en som heter James O'Brien som skrev en novell som heter The Diamond Lens 1858. Och sen kom H.G. Wells. Och ur dem, framförallt ur Wells berättelser, både noveller och romaner medges, så tror jag att man kan härleda de flesta centrala teman i hela SF-litteraturen. Så har rymdfärden, tidfärden, och med tidfärden också människans föränderlighet. Alltså tidmaskinen var som egentligen är en lång novell, är en mycket märklig text, eftersom den stora poängen i den är att människan själv är fortfarande en del av evolutionen och kommer att förändras. Vi kommer att vara oigenkännliga om några miljoner år eller tidigare, och vi kommer att dö ut. Och detta var någonting man sällan tänkte på under den senviktorianska tiden. Så att det var en explosiv idé när man ansåg sig vara skapelsens krona. På samma sätt så är Wells, där har Wells och hans arv varit också centralt för mig. Wells science fiction och nästan all science fiction existerar i en gudlös värld, en materialistisk värld. Science fiction är väsentligen icke-religiös. Och jag är helt övertygad om att det som fick mig att vid 9 års ålder en afton i mycket vånda slutade i aftonbön som jag var lärd till pappa var kyrkvärd och funderade på om jag verkligen trodde på detta trams, var mitt SF-läsande som gick ut på att vi är en del i ett materiellt universum som förändras liksom allting annat.
När det gäller Wells, att det är ju ändå så att i de här amerikanska magasinen som jag nämnde, 20-talsmagasinen framförallt och även på 30-talet, så var det väldigt mycket omtryck av Wells noveller. Och det måste jag ha läst av de som sen har blivit författarna, alltså, på det sättet haft stort inflytande.
Ja. Alltså SF var väsentligen en europeisk litteratur fram till första världskriget. Sen flyttade den över, möjligen då i takt med efterkrigstidens fruktansvärda pessimism och utvecklingspessimism, framförallt i Europa, till USA. Och fick namn 1926-29 Först hette den science fiction i 3 år, sen blev det science fiction. Bägge begreppen hittades på den här mannen Hugo Gernsback, som startade de första renodlade moderna SF-tidskrifterna, Amazing Stories, ett par senare. Och han publicerade i de första årgångarna mycket av Wells och mycket av Jules Verne också, som följetong. Så att visst, de blev starkt påverkade. Så ur Wells kom många centrala teman. Därefter så kan man också sen plocka in ett antal noveller som blev helt avgörande för nästan all SF skriven senare än dessa noveller trycktes. Den första som alltid brukar nämnas är Stanley Weinbaums A Martian Odyssey från 1934, där han då för första gången skildrar utomjordiska intelligenser eller varelser som vi inte förstår, därför att de är totalt annorlunda. Utomjordiga tidigare hade ju vanligtvis velat kriga med oss för att erövra jorden eller röva bort vackra blondiner eller annat sånt där. Man ser de här SF-omslagen med mångtentaklingar med lättklädda blondiner i tentaklerna som då ska räddas av rymdhjälten, så kan man ju undra vad de skulle ha dem till. Men äta kanske. Men Weinbaum påpekade så att säga att främmande liv kommer att vara främmande. Och det har det huvudsakligen varit sedan dess i SF. Nästa centrala idéförändring var nog Asimovs robotnoveller, som redan nämnts. Eftersom Asimov påtalade att en robot är en maskin och kommer därför att göra som man säger åt den att bete sig. Alltså, tidigare så finns det komiska eller patetiska eller ibland rätt bra exempel på robotar som löper amok och mördar folk här i vilt, va? Eller på robotar som förälskar sig i sina tillverkare och sånt där. Det vill säga, roboten var också ett slags människa i plåtskal före Asimov, som gjorde den till en apparat. Jag kan fortsätta att gilla, men låt andra prata också.
Och det är ju en tanke, alltså en fråga är ju, vad är det i en novell som man egentligen söker? När är den verkligt bra? Men nu är bara att säga något om det.
Ja, det som gör att jag dras till science fiction-noveller och har älskat dem ända sedan jag hittade pappas hypnotiskrifter, det är ju lite grann det här att det får en att tänka. De ska naturligtvis vara spännande och bra och roligt skrivna också, men jag vill gärna ha någon element som får mig att tänka till och se världen på ett litet annorlunda sätt. Och det tycker jag att science fiction-noveller gör på ett väldigt bra sätt. De sätter upp en spegel för så som man ser världen och ändrar någonting som gör att man ser det på ett nytt sätt. Och det är väl egentligen de novellerna som jag minns mest, det är de som har gjort det.
Ja, har du några exempel där?
Ja, att det är ju egentligen en av dem är den här Medlidande av John Wyndham, som skildrar egentligen det är en som är skadad och då får hjälp av en robotsjuksköterska. Och ja, det slutar egentligen med spoiler nu som inte har läst den. Men de blir mer och mer robotar. För robotarna tycker synd om de här människorna som är så svaga och som blir så skadade. Så att egentligen i slutändan så blir människorna robotar. Och det där fick mig att tänka till lite just kring det här med perspektiv. För robotarna gör det här därför att de tycker synd om människor. De vill alltså vara goda. Men för människorna så är det här skräck. Alltså de tycker det är fruktansvärt hemskt. Så de två perspektiven på samma handling, att man kan uppfatta en sak så fullständigt olika.
Du var ju lite inne på det här också tidigare, vad som egentligen är viktigt kanske, men du kanske kan utveckla det.
Ja, den här du nämnde här med robotar och människor som ser på olika sätt, så vill jag gärna rekommendera Jack Williamsons With Folded Hands också, som är en lysande skräckvision av hur vi alla kommer att leva i det paradis där vi inte behöver göra någonting överhuvudtaget, därför att robotarna gör åt oss, gör det åt oss. En fasansfull vision utav det här. Jag tänker på en annan sak dock. Därför att vi pratade om noveller som har påverkat den, och vi pratar om hur man ser verkligheten på ett annat sätt, har vi pratat om här. Vi pratar om tidsresor, om rymdfärder och så vidare. Det finns en annan aspekt på fantastiken, om vi ska använda detta uttryck som jag håller med om, Henry, om inte ett bra uttryck. Jag föredrar att säga antingen science fiction eller fantasy. Men för all del, låt oss för en sekund säga fantastik. Så därför jag vet inte riktigt var jag ska placera den här novellen. En av de noveller som utan tvivel har påverkat mig mest i hela mitt liv, och som jag har läst säkert 20 eller 25 gånger, och dessutom envisas med att högläsa för goda vänner som jag har tvingat att lyssna när jag har läst den, är en novell av Ray Bradbury som finns i samlingen The October Country, som heter The Lake. Och den är inte en science fiction novell egentligen, utan en, vi kan möjligen kalla den en skräck- eller fantasynovell någonstans där i det spektrum, men om vi nu ska prata om fantastik, därför att det finns något annat som fantastiken faktiskt också kan ge oss insikt i, förutom sådana tankesvindlande perspektiv som det här med tidsresor, verklighetsrevor, alla Philip K. Dick och så vidare, någonting som berör oss alla väldigt djupt och kanske är viktigast för väldigt många av oss till och med, nämligen kärlek. Och det låter ju banalt, därför kärleksnoveller, det vet alla att det är sånt som står i hemmets veckotidning, och de är banala och sentimentala och så här. Det stämmer, så är det med de som står i hemmets veckotidning. Men när Ray Bradbury tar sig an det här temat och skriver om det med hjälp av de medel man använder inom den fantastiska litteraturen, om vi får kalla det på det sättet. Nu vet jag inte hur många av er som har läst det, men jag tänker inte göra en spoiler på den här, för att novellen är så enastående bra, så att jag tänker inte berätta handlingen. Men vad jag kan ge ramen för den, och det är helt enkelt att en nygift man med sin fru tar henne med till den lilla by där han växte upp och där han hade en ungdomskärlek som var en 10-årig flicka. När de var 10 år, va? Ni vet, sån här puppy love som man säger. Som han egentligen aldrig har kunnat glömma. Och det är väl delvis därför han tar med henne till samma strand där den här flickan drunknade när de båda var 10 år. Och sen får ni läsa vad som händer. Och sen får man faktiskt, och det här är ju inom en rent humanistisk perspektiv, så får man en svindlande vision. Genom de medel han använder, jag vill inte avslöja resten av novellen, men genom de medel han, de fantastikens medel han använder, kan vi säga, så får man en svindlande vision av vad kärlek kan vara och hur han ser på sin fru efter att det som har hänt. Och det är, för mig var det så att, jag menar, jag blev nästan vimmelkantig när jag läste den första gången, och det har blivit alla de andra gångerna också. Det är uppe i 25. Så det finns den aspekten också. Den rent humanistiska.
Berit har nämnt två noveller av Bradbury. Bradbury var en väldigt bra novellförfattare. Tyvärr fortsatte han att skriva noveller alldeles för länge.
Absolut medhåll. Absolut medhåll. Efter 65 skulle han ha lagt av. Ja. Alltså år 1965 skulle han ha lagt av.
Precis. Det är de tidiga som är bra.
Det är de tidiga som är bra.
Men varning, om ni ska läsa Bradbury så kan ni läsa de tidiga.
Ja, The Illustrated Man, The October Country, The Martian Chronicles, The Machineries of Joy, The Golden Apples of the Sun, ungefär de. I Sing the Body Electric. De samlingarna.
Så är det. Ja, ska vi fortsätta kanske historiken här? Eller?
Ja, jag vet inte.
Det finns ju en del noveller efter de här tidigaste som också har varit inflytelserika.
Det finns. Det har funnits fram till, skulle jag vilja säga, kanske 70, början på 80-talet har fortfarande noveller haft ett stort inflytande på science fiction. Efter dess, de sista 30 åren, tror jag att detta har börjat försvinna helt egentligen. Det som görs numera oftast i romanform. Men inte desto mindre så är det ett intressant. Bradbury har pratat om, som ju alltså är en märkt nog världsberömd författare som i hela sitt liv lyckades skriva. Han skrev 2 stycken dåliga deckare också, 3 till. Men i den del av hans produktion som är värd att läsa så finns bara 1,5 roman. Alltså. Den hela romanen är en som kom på 60-talet, och dessförinnan skrev han då dystopin Fahrenheit 451. Men så gott som hela hans livsverk är bara noveller. Och det här är alltså inte otypiskt för science fiction. Många av genrens, formens mest namnkunniga författare har egentligen aldrig skrivit några romaner alls. Harlan Ellison har nämnts. Han har skrivit ett par stycken relativt svaga romaner. Bara en enda SF-roman. Men ingen är bra.
Men han har skrivit 1000 noveller. Och det finns rätt många sådana exempel. James Tiptree, en av de absolut viktigaste moderna SF-författarna, inom citationstecken möjligen, eftersom hennes produktion låg mellan slutet av 60-talet och slutet av 80-talet, skrev också sent i livet två romaner, varav den ena är ganska bra och den andra inte alls. Men hennes övriga verk är alltihop noveller, och hon var väl SF-litteraturens en av de 3-4 mest centrala feministiska författarna i science fiction. Hon tillhör de här som definitivt skriver egentligen bara om humanistiska frågor, det vill säga varför finns vi, har livet någon mening alls, varför är karlar så jävliga mot kvinnor, och andra mera grundläggande sociala frågeställningar. Jag tror aldrig hon uppfann någon apparat. Ska man läsa Tiptree så leta efter en novell som heter The Women Men Don't See, som är en kvinnorna som männen inte ser, fast på engelska, som är en fullständigt enastående novell, som jag inte tänker berätta vad den handlar om heller.
Houston Do You Read,
också en mycket mycket bra novell. Finns andra
ganska otäck.
The Girl Who Got Plugged In,
ja. Kanske. The Girl Who Was Plugged In kan man väl säga är den första cyberpunk, helt utarbetade cyberpunkberättelsen som skrevs flera år innan Gibson. Men i alla fall, eller Your Faces Are My Sisters, Your Faces Filled of Light är också väldigt bra. Det finns gott om dem. Det finns också en novell som jag tycker man ska nämna i ett sånt här sammanhang, därför att den är den som gamla åldrade SF-typer brukar betrakta som lackmuspappret på om en ny läsare kommer att begripa vitsen med science fiction. Alltså det enda text som publicerades av en författare som heter Tom Goodwin, som har blivit klassisk. Allt över hans del är i princip skräp, det är inte så mycket, men är bortglömt. Men denna novell som heter The Cold Equations, de kalla ekvationerna, finns kvar och finns alltid i tryck i någon antologi någonstans. Därför att den här, alltså, den kan jag berätta mycket hastigt. Tom Goodwin. Novellen är mycket, mycket enkel. Ett stort passagerarrymdskepp på väg till någonstans passerar relativt nära en nyupptäckt planet där de enda människor som finns är ett utforskningsteam på några dussintal personer, och uppfångar en nödsignal från de här forskarna som har drabbats av en obotlig eller otrevlig farsot mot vilken de inte har något botemedel och som är dödande. Men rymdskeppet har då möjligheterna att tillverka någon form av vaccin eller någonting som gör att de kan räddas. Han skickar då iväg en man i en liten, liten rymdfarkost till den här planeten med medicinen. Men det stora rymdskeppet kan inte bromsa eller svänga eller ändra sin färd, bara för att det är omöjligt enligt fysikens och energibevarandets lagar. Den lilla farkosten som ska ner till planeten har med sig mat, luft och bränsle tillräckligt för att föra dit sig självt, den enda piloten och det här läkemedlet. Med en marginal på 2% eller något sånt där för oförutsedda händelser. En timme eller två efter att man har startat på väg för att rädda forskarna, så upptäcker man, eller piloten, att han har en fripassagerare ombord. En snäll, och det här skrevs 1954, väldigt söt 18-årig flicka som var passagerare på det stora rymdskeppet och på något sätt fick vetskap om att den här räddningsraketen skulle skickas iväg. För hennes bror är en av forskarna på den här planeten. Så vad gör piloten?
Gör själv?
Nej, han slänger ut henne i rymden. Därför att det är enda möjligheten. bränslet är inte tillräckligt för att de ska komma fram än, som bägge kvar ombord. Luften räcker inte. Hon kan inte styra raketen. Så han kan inte offra sig för henne, för då dör alla. Om han låter saken ha sin gång och henne vara kvar, så dör också alla. Enda möjligheten, om man ska följa verklighetens lagar, det vill säga det mekanistiska universums lagar, är att hon skulle inte ha varit där och hon kan inte vara där om någon annan ska kunna räddas.
Team, förlåt, är du, var den...
I princip alltså. Den här novellen, den som förstår vitsen och varför upplösningen är ofrånkomlig och den enda rätta, förstår så att säga vad science fiction sysslar med. Men att lära oss hur vi lever i den nämnda verkligheten.
Okay.
Inte genom önsketänkning.
Jag såg jag skulle en 10 minuter, men det finns en grej som är väldigt viktig med tanke på det vi pratar om. Jag trodde jag hade mer tid på, så jag får ta det här väldigt kort så att någon annan hinner. Alltså, det här är inte oviktigt, för att vi pratar om science fiction novelistik. Under de senaste åren har jag idukt läst ett magasin som är ganska framstående inom SF-världen, som heter Asimovs. Det heter tidigare Asimovs Science Fiction Magazine. Nu heter det Asimovs. Det är naturligtvis ett science fiction-magasin med noveller. Jag får ta det här väldigt kort nu. Jag har upptäckt någonting som har fascinerat mig, därför att jag har läst SF väldigt länge. Och jag har funderat på vad det här beror på. Därför att väldigt många av de noveller jag läser som är nyskrivna av mer eller mindre eller bara halvt kända författare i Asimovs, uppenbarligen väldigt unga människor, de flesta av dem, det finns små presentationer som klargör det, är förbluffande nog någonting som jag kallar science fiction i repris. Därför att inte bara tematiskt utan ibland även närmast intrigmässigt och idémässigt är de kopior av noveller jag har läst i antologier och magasin från 50, 60, 70-tal och så vidare. Jag minns till exempel hur jag förbluffad läste en novell som var nästan en, inte en avskrivning ska jag säga, därför det var den inte, men i allt väsentligt var den en återupprepning av en väldigt bra novell av Robert Sheckley som heter Morning After, som är skriven någon gång på 60-talet. Jag har undrat ett tag, och kanske John Henry har någon form av svar eller hypotes kring det. Jag har undrat ett tag om, eftersom det är så pass många nytillkomna författare som jag ser det, som så att säga återuppfinner hjulet, så undrar jag om det beror på att de helt enkelt är omedvetna om den tidigare SF-historien och inte har läst SF från tidigare decennier. Eller om de medvetet kopierar därför att de tycker att det här är bra, det de har läst, och kallt räknar med att ingen annan ska läsa det, så att de inte känner igen plagiaten. Jag tycker det är en fascinerande frågeställning.
Eva, du hade lite samma uppfattning,
va?
Var inte så?
Ja, jag läste en novella ganska nyligen som jag reagerade över att jag kände igen. Och så efter när jag hade läst en bit till så insåg jag det att premissen, alltså hela storyn, var identisk med en novell som jag läste för väldigt många år sedan. Som jag tyckte väldigt, väldigt mycket om. Miljön var annorlunda.
Vilka noveller var det?
Nu kommer jag inte ihåg exakt vad den hette, men den var med i den här Waiting for the Machines to Fall Asleep.
Och vilken var originalnovellen som du tyckte om?
Som jag inte kommer ihåg titeln.
Tyvärr,
inte. Men de var alltså, miljön var helt annorlunda. Och jag kan tänka mig ett tredje alternativ till de alternativ du sa. Och det är egentligen att man kanske inte har läst den medvetet, men man kanske har hört folk prata om den för många år sedan och kommer egentligen inte ihåg att, man har, att den finns redan från början. Men jag fick ju reaktionen av att jag tyckte inte om den här nyskrivna novellen, för jag jämförde med min minnesbild av den gamla novellen. Sen kan det mycket väl vara så att om jag hade läst om den här ursprungliga novellen, så kanske jag inte alls hade tyckt lika mycket om den idag, det vet jag inte.
Där har du en poäng. Jag läste aldrig om Robert Sheckleys Morning After. Jag bara minns den som helt lysande.
Ja, precis.
Vi tänkte komma in lite grann också på var man kan hitta dels de här klassiska novellerna och också idag de som är bra, för det skrivs faktiskt en del bra noveller idag också.
Det gör det. Ja, vänta, ja, det gör det även i Asimovs. Det har du rätt i. Jag vill inte sänka all den nya novellistiken, absolut inte. Nej.
Men, Anders, har du något, vad ska man hitta sina favoriter?
Ja, det finns ju, dels så ska man ju gärna hänga med i de här SF-magasinen då. Och, men är man lite latare då som jag, så kan man läsa antologier efteråt. Det finns ju den här killen, amerikanen
Garner Dozoa, ja. Hans årsbästa, ja. Mm. Tegelstenar.
Ja. Jag har, han gav ju tydligen ut den best of the best också. Den ser ut så här. Och det är 20 år samlat. Vad han tycker är bra.
Det han tycker är bra är bra för övrigt, kan jag tala om. Gardner är väldigt, var en väldigt bra redaktör för Asimovs innan Sheila, vad hon heter, tog över, som också är bra, men han var bättre.
Men det är inte alltid bra.
Det är inte alltid bra. Jag kommer ihåg att vi var lite sura några gånger när vi vet att noveller till Nova hittade några dåliga saker i hans antologier också, jag vet. Men...
Problemet med Dozoas årsbästa böcker är ju att han varje år gör en som är lite tjock som den här. Så att han ska hitta bra noveller som räcker till 500 sidor varje år. Och det är kanske inte alltid det finns.
Det finns ju andra som är mindre än den där.
Ja, så... Dozoa har också en tendens att vara väldigt generös i synen på vad som är science fiction. Han tar in noveller som jag kanske inte skulle tycka var science fiction.
Det håller jag med om. Mm.
I så fall finns det fanns det under ett stort, under 18 år fanns en lite tunnare bok som original pocket som heter Years Best SF, redigerad av David Harpo. Mm. Också en mycket duktig redaktör som var ren science fiction. Den var en pocket på 350 sidor, så att det var klart, det var inte ens hälften så mycket text som i Dozoas. Någon billigare och någon bra. Jag skulle gärna rekommendera, om ni kan hitta dem, pröva med Appletoft stiftelsen. Isaac Asimov tillsammans med en kille som heter Greenberg gav ut en antologiserie som heter Years Best SF som var retrospektiv. Den första volymen i serien, det var pocketböcker från då. Första volymen innehöll urvalet av vad de tyckte var de bästa novellerna 1939. Och sen finns det en bok för varje år fram till och med 1964. Så det är 25 år som täcks. Och det är riktigt bra antologier faktiskt. De hade nämligen också möjligheten att så att säga se bakåt och se effekterna av texterna. En intressant fenomen, parentetiskt, det ska inte vara lång, är att om man läser de här årsbästa böckerna, sådana har gjorts inom SF sedan 1948 tror jag. Varje år praktiskt taget har en eller flera med årets bästa noveller kommit ut. Och det är roande att se hur många av dem som det år de publicerades inte valde sådana noveller som 10 eller 20 år senare har blivit stora klassiker som hamnat i dussintals andra antologier. De fanns inte med det år de skrevs, för de var för annorlunda.
Finns ju några novellsamlingar på svenska också som du hellre kanske kan nämna.
Det kan du göra.
Ja, det är ett nummer av Nova Science Fiction som jag hellre var redaktör för. Novellerna som formade science fiction var rubriken på ett nummer, nummer 15 av Nova Science Fiction, som var verkligen klassiska science fiction noveller. Och sen är det också så att En bok för alla har gett ut en bok, också då redigerad av John Henry. När allt förändrades, 17 science fiction noveller i urval av John Henry Holmberg. Och det är faktiskt också ett mycket bra urval, det måste jag säga. Det är välredigerat och ja.
Jag skulle i den mån jag antikvariskt kan hitta de böcker, 15 eller 16 stycken, jag minns inte hur många jag har dem hemma, som heter The Galaxy Reader, som innehåller de bästa novellerna ur H.L. Gould's magasin Galaxy från 50-talet. Det här är äldre science fiction. Men jag betraktar nog Gould som den främsta av SF-redaktörer genom tiderna. Och de böckerna som heter The Galaxy Reader, som samlar bästa novellerna ur Galaxy, är definitivt läsvärda i alla fall. Och det kan säga gäller för varenda volym.
Nu tror jag vill släppa in frågor om det eller synpunkter från publiken. Ja, precis. Karl-Johan tror jag var
framför. Okej, jag håller med dig. Okej, ja. Daniel Keyes, Flowers for Algernon. Mm.
Ja, det...
Väldigt bra novell.
Ja. Mm. Bättre som novell än som...
Absolut.
Mm. Och sen Daniel Keyes.
Daniel Keyes, K-K-E-I-E-S. K-E-S. K-E-S. Flowers for Algernon. Blommor till Flowers for Algernon.
Tackar.
Alice?
Vad tycker ni är... Är short stories, var det bättre för eller är det...
Ja, det var bättre för.
Ja, det var bättre för.
Ja, det var det.
Varför?
Sen kan inte jag säga exakt när förr var. Men det var bättre förr.
Nej, alltså, jag vet inte om jag kan hålla med riktigt. Jag tycker faktiskt att det kommer en hel del bra noveller.
Det gör det. Jag ska inte för mycket klanka.
Lite handlar om vilken typ av noveller man gillar. Alltså, det finns två stora novelltraditioner. Den ena är Chekhov, så att säga. Det är ögonblicksbild. Inte särskilt mycket handling, inget klart början, inget klart slut, utan ett utsnitt. Och den andra novelltraditionen är den klassiska, från början till slut med en handling och en utveckling. Den senare typen av noveller tror jag skrevs oftare, starkare, lite förr. Men också därför att den andra typen har blivit modern.
Ja, nu har jag fått den här otäcka stoppskylten, så att jag får tacka panelisterna här och publiken. Tack så mycket.
Musiken av Psychedelic Pedestrian från Free Music Archive. Besök gärna vår hemsida på svekonpoddar.se.